Jag sitter tillsammans med Erik Eriksson i Röjeråsen i Dalarna. Och han var född den 9 februari 1907 här på Röjeråsen. Och han blev emigrant till Amerika 1927, den 5 januari närmare bestämt. Och det är idag den 31 juni 1979. Ja, du Erik, du var född här precis i detta huset som vi sitter nu.
Ja, det stämmer. Ja.
Och dina föräldrar, vad hette far?
Min far hette Erik och min mor hette Anna. Och de, och min mor har varit gift med bror till far först, så jag var i andra giftet.
Så hon var gift med två bröder då, så att säga, eller?
Ja, det stämmer, ja.
Så din för, det var alltså i andra giftet då?
Jag var i andra giftet,
ja. Ja. Så han dog ung då, din...
Ja, han dog ung.
Den första maten?
Ja, dog ung. Ja.
Och vem var det nu som kom ifrån den här gården? Var det din far eller din mor?
Nej, min far var född i Stundsnäs. Och han kom hit som liten. Så min kom hit, min far. Så, i Västbjörka.
Ja. Ja. Och så flyttade de hit då när de hade...
Ja, var väl, far var väl, jag tror han var en, bara en 4 år gammal.
Nej, 2 år var.
Ja, det är
jag måste vara korrekt.
Ja.
Han var 2 år då när han kom ifrån Stundnäs med min farfar. Då.
Ja. Ja. Och så bosatte de sig här då i...
Bosatte sig här, så det var, de kö, jag tror de har köpt den här gården, det var någon slags konkursbo. Den
ja,
här
så, gården. Så de blev ägare utav den mark och hus? Och...
Ja, den här gården, så det, var, det här var en stor gård med mycket skog på. Ja,
hur stor var den ungefär med?
Ja, jag vet inte, det var väl kanske 300-400 tunnland skog till den här, ja. Men egendomen var ju inte så. Det var en liten teg här och där.
Alltså det var uppsplittrat?
Ja, nej, det var inte uppsplittrat, men det var... Vi hade inte egendomen på samma plats, det var en teg, det var över hela byn här.
Så det var inte skiftat om andra ord, utan den
ja, kom... det var på olika platser, ja. Liksom, ja.
Så de hade sina små uthus då för att ja. Bevara höet till exempel, eller kördes inte hem till gården, allting?
Allting, ja, vi hade lador ute på åkern också, ja. Och här och där. Och så sen har vi då såna ängar som de slog med en lie och livar. Förr i tiden så det skulle bli hö till vintern och sådär. Ja, ja. Och så på sommaren så gick de till fäbodarna med korna där. Vi hade våra fäbodar i Lundbodarna, det är Finnbacka. Ja. Vet ni vad Finnbacka är någonstans?
Ja, hur långt är det egentligen?
Hur långt är det? Kan väl vara med Finnbackarna? Det måste vara en...
5 mil härifrån.
Så 5 mil? Ja. Så då drev ni korna tidigt på våren upp till?
Ja, då var min syster 14 år gammal och hon var där med korna på sommaren.
Ja. Ja. Och det började i maj när ni gick inte upp eller nej. Var det för tidigt?
Var tidigt? Ja, no, början på juni.
Början på juni? Början på juni. Alltså då var det färdigt att dra upp.
Ja, ja.
Och då stannade hon där hela sommaren med?
Hela sommaren och gjorde mässmör och smör och
alltihop.
Ost och...
Ja. Men hur fick ni mjölk och sånt hit ja, till er?
Vi hade någon ko hemma.
Alltså han stannade kvar?
Ja, han stannade kvar.
Och så. Försörjde familjen?
Ja, försörjde familjen. Ja, ja.
Och sen, men där uppe på fäbodarna, det fanns ingen höslotter och sånt, utan det var bara betesmark?
Det var betesmark där, så fick de gå ut i skogen då, korna, och så var det väl runt om husen, var de bodde då som... Så. Ja. Vi hade en sommarstuga där uppe och en liten ladugård där uppe, ja. Som är såld nu.
Och hade de andra byarna eller gårdarna?
Ja, det var mera härifrån som var det, som gick tillsammans med korna när de skulle gå dit.
Så det var ett gäng där uppe som bodde hela sommaren och,
ja, bara gäng
och höll ihop? Ja. Ja. För det var riskabelt att bo ensam så 5 mil från...
Nej, det var inte farligt den tiden.
Det var inga lösdrivare?
Nej, ja, nu fanns det lösdrivare kanske hon kom runt så där. Ja, som var dåligt med jobb och sådär, men det var inte farligt förr i tiden.
Nej, alltså det var lugnare?
Det var lugnt. Det var ingen som stal någonting eller sådär förr i tiden.
När du växte upp nu var 7-8 år, kommer du ihåg det då att du gick upp till fäbodarna?
Ja, det var, jag tror en gång jag var en 5-6 år, jag inte började skolan, så jag skulle gå med till fäbodarna. Och då vi kom upp till Born, från Born, det är väl, jag vet hur långt det är till Born. Hur långt är det? Det är väl
2,5 mil
till Born. Till Born då. Så vi åkte i trillan här och vi hade en sån där trilla med, det var inte gummihjul, en vanlig trilla som förr i tiden. Och då skulle jag vara med min syster Britta som var 14 och hela sommaren. Och då ville inte jag lämna far då, så det var en kviga som blev sjuk. Och så hon, far fick lite halm på trillan och de la den där kvigan på trillan och det var min kudde när vi åkte hem.
Det kommer du ihåg?
Det kommer jag ihåg. Ja. För min mor dog ju när jag var en månad gammal, så jag var väldigt nära far. Jag var väldigt nära far, you know.
Ja. Så hur många syskon var det nu i första äktenskapet, alltså dina halvsystrar?
Jag hade två halvsystrar. En var 7 år. Får se. En var väl, jag kan inte säga mycket, en gammal. När jag var 7 år så hade jag en halvsyster som dog. Och så hade jag en annan, jag minns, som brukar lära mig läxan, som dog. Sen hade jag en till. Och hon dog på 33. Sen hade jag en syster i Amerika som dog på 46. Eller jag tror det var 46 hon dog i Amerika. Så hade jag en syster här som dog här för några år sedan. Det var väl 71 eller någonting i den stil.
Så den som din mamma var gift med först, nu han dog när han var 35 år gammal.
Ja, 35 år gammal.
Var det olyckshändelse eller var det?
Nej, det var lunginflammation tror jag det var.
Ja.
Så hon var 60, min mor var född 65 och han var väl i samma ålder då. Då var min far, tror jag, 23 år äldre, stämmer det? 23 år äldre än min mor.
30, ja.
23,
aha. Ja. Så hon var tvungen att ha någon och ta över hemmet, så att säga.
Hon hade ju två.
Han bodde med här i alla fall då? Vid
ja, far var ute i unga dagar som han ute. Han gick härifrån och till Östersund och till Trondheim och köpte hästar.
Alltså han var hästhandlare?
Han var hästhandlare, han och min farbror och som min fars bror och, som var gift med mor först. Han köpte egendomen här. Så de hade egendomen ihop, ja, vill säga.
Och det var de enda två bröderna då i, som är det egendomen?
Nej, vi hade mera bröder. Vi hade han hade många bröder, min far. Han hade en bror som hette Anders. Han flyttade till Skedby, Fäggeby. Och så hade han en bror här i Röja. Han var efter far. Sen var det en bror som bodde här som hette John Eriksson, eller väl Jon, vi kallar honom Smarsjon, Jon Eriksson. Han var här i byn. Och så hade han en annan bror.
Olle.
Sen hade han en bror som vad hette Lars. Olle var dövstum, ja, och så Lars. Så de var många bröder hade jag det nu.
Aha. Ja, det blev 5-6 stycken eller?
Ja, det var min far Erik då, så var det Anders och Jon och Lars och Daniel, han som var gift med min mor först. Ja. Mm.
Så han dog som sagt i unga år, 35 år den första.
Ja, 35 år gammal, ja.
Och då var det så många barn så att din mor måste ha
ett stöd.
Slutade han med hästhandlare?
Han slutade han med hästhandlare han då, och så skötte han egendomen här.
Hur var han så åt nu när han var uppe i Norge och Trondheim och Jämtland och handlade med hästar?
Ja, de gick härifrån landvägen och då hade han skinnbyxor då. Och jämtarna desto alla med, jämtlänningarna, var svåra att göra affärer med. Då hade de sådana här toppor som de hade dalmasarna här på Rättviskriga. Då skar de av topporna på far. Så han hade aldrig någon sån här toppsal nere på banden. Nej, efter vad skulle du ta då. Så när han var i Norge då och skulle köpa hästar, så en gång så bjöd de på en häst. Och de ångrade sig, men då skulle de ta in honom på finkan så att han måste ta hästen när han har bjudit pris på honom. Han fick inte ändra sig. Och då var det ingenting skrivet, talade han. Så de när skulle sätta in honom på finkan där och för inte han ville köpa den där hästen då betalade, så han gav plånboken till sin kompis. Då fick han plånboken som köpte hästen. Så de hade några hästar och för den tiden så var norska kronan mycket lägre än svenska. Och då, för att komma genom tullen så måste de betala 50 kronor för en häst. Ja, då smet de gick inte över tullen, de smet över någon liten sån där år då. Och där satte de sig på ryggen in och sam över och så band far sin häst och så skrämde han andra hästarna. Jag vet inte hur många hästar de hade, men sen så sam han över, satte han sig på ryggen och sam, ja, hästen sam över. Och då såg han ingenting den vägen, hästen plaska i vattnet. Så inte kunde han simma eller någonting, som bara ramlade i, han ju drunknade.
Det var riskfyllt arbete
det. Det var riskfyllt arbete.
Men det höll han på med ett tag, så sagt.
Ja, han höll på med det och
köpte. Så köpte han hästarna billigare i Norge då?
Ja, eller? Han köpte hästarna billigare i Norge, ja.
Och det var ju skogshästar sen i Jämtland och
ja, ja, det var som. Och då åt de inte så mycket heller, de där. De där norska hästarna. De
var det nordsvenska rasen?
Ja, det var riktigt. Vi hade en fin häst här som far blev bjuden inne. Ja, som, vi hade den hästen kvar när jag lämnade här för Amerika då. Och då blev han bjuden, jag tror det var någonting på en 4 000 och far ville ha 5 000 för hästen på 23-talet. Det var en vacker häst.
Ja. Var det travhästar med?
Nej, inga travhästar.
Det var arbetshästar.
Arbetshästar bara. Så han förstod sig på hästarna, på tänderna. Och
alltså han var specialist på det?
Specialist, han kunde tala om så, om det var något fel. Och så på vintern så brukade han ha, när vi kom hem här, då hade vi inte vattenledning. Så vi hade ju en brunn vi tog upp vatten ur. Då hade han en träbitta. Och så i spisen så brukade han alltid sätta järn som var röd. Rött. Och så satt han och kilade av vattnet innan hästen fick dricka.
Alltså han var noga med det?
Ja, noga med hästen. Och den där hästen, det var som en gud för honom.
Hur länge höll han på med det arbetet?
Ja, han höll väl på med det arbetet tills min, till och bytte hästar, tänker jag, till min
alltså
farmor dog då. Ja.
Då flyttade han hem?
Ja, jag bodde hemma då också när han var hemma.
Ja, men han var borta långa tider?
Ja, han var borta långa tider ibland.
För det var att gå eller häst eller skidor på vintern, eller hur barnen såg för att komma dit?
Ja, det var väl på sommaren de gick.
Och handla hästar?
Ja, handla hästar på sommaren.
Inte vintertid eller
vintertid? Nej, det tror jag inte på vintertid.
Det var besvärligt att dra med sig proviant och sånt, ja.
Ja.
Ja. Så, ja, han berättade väl många episoder sen när du växte upp på.
Ja, det var mycket, och de hade brännvin och de söp och de härjade.
Ja, det var kutymen naturligtvis som sa en köpesup på.
Ja, ja.
Lite
så när jag växte upp så skulle alla fillhundar komma hit.
Jaså?
Ja, de kom ifrån marknaden då, så systrarna var unga och så de körde ut dem ibland, you know. Då var det en skogsägare här, en som handlade med skog här uppe, han var bra, you know. han hade mycket pengar, den där skogsägaren här uppe, och då köpte han och min far köpte ett hemman i Västbjörka, en gård till då Så de sålde, det var, tror jag var på 1906 de köpte den där gården.
Det är nere Söderås eller?
Nej, här nere i Västbruk.
Och Västbruk,
ja. Då behöll de all skog. Så de sålde ju den där gården igen dem och så behöll de all skog. Då, så därför det far hade hjälpen innan, ja det var småskiften här och där.
Men det var skogen som var mest värdefull?
Det var skogen som var mest värdefull.
Var det höga priser även på den tiden?
Väl på 20-talet efter andra världskriget då var det höga priser. Och far hade ett skogsskifte här uppe, då sa lantmätaren till far då, den gången. Om du vill ha 50 000 och du vill sälja skogen till mig, om du tror på mig och jag kan... Han så ger jag det 50 000. Det var en stor skogsskytt han hade där uppe. You know. Ja, då sålde han. Vi sålde inte skogen. Ja, så sen blev det så då att min halvsyster gifte sig med mig från Gärdebyn. Och så ville han ha halva gården här han då. Och far tyckte det var orättvist. Och då låg det så till att min farbror som var gett min mor först då, han har köpt ur min dövstum, min farbror som var dövstum, Olle, köpte ut hans del och reversen blev för gammal så. Han fick inget arv härifrån min dövstum då. Nej, så det var lite uppkrånglat här. Och far ville att det skulle klaras upp. Men det gick ju inte. Och far var ju gammal, han var ju 80 år och processen gick. Den var efter pengar av advokaterna.
Så det blev lite krångligt då?
Det blev lite krångligt då.
Men var du i tur då och blev arvinge här på gården eller hur?
Ja.
Du var den som stod närmast i tur?
Ja.
Var du enda sonen?
Jag var enda sonen, ja. Så jag hade tre riktiga.
Så vad sa far till dig då? Tyckte han att det blev besvärligt eller?
Ja, han tyckte det var besvärligt när jag skulle resa till honom.
Alltså du såg ingen annan utväg än att det var bättre att ge sig iväg?
Jag såg ingen annan utväg än att ge oss iväg, för vi var ju skyldiga. Och det 700 kronor vid handelsbon här då. Och inte kunde sälja någon skog, det var inte uppklarat då processen.
Det var låst helt och hållet.
Det var låst här och vi var skyldiga och det var dåligt med pengar.
Ja. Men och din mor nu, levde hon fortfarande?
Nej, det var en månad gammal min mor.
Så far hade han hushållerska då eller var det dina äldre?
Ja, när mor dog då hade han en hushållerska, min far som var här, som var väldigt duktig. Jag minns ju inte henne, men Britta minns henne. Hon var väldigt duktig, hon sa hon kokade choklad på kvällarna och var om smörgåsar. Men så gick hon och blev med barn. Och då den tiden så var det ju stor skabben, så far liksom hon fick sluta här, han ville inte ha den.
Nej, så hon fick försvinna då?
Ja, hon fick försvinna, så Britta sa det var bättre om hon hade tagit det barnet också, hon har varit kvar för hon var så väldigt duktig att sköta hushållet.
Så hon försvann ifrån bygden då eller?
Ja, hon försvann ifrån bygden. Så det var någon, visst någon storpapp, ja den tiden, som var far barnen upp på ett bodare någonting, hon kom upp i det från stans.
Ju större det var, längre bort försvann de.
Så,
du hade nu halvsyskon som hade emigrerat till Amerika, ja.
Nej, det var mina riktiga syskon det.
Som hade emigrerat till... Amerika?
Ja, det var Maria och Klara, det var mina riktiga syskon.
Alltså,
Maria.
Men var hade du fått höra talas om namnet Amerika första gången? Var det i skolan eller?
Ja, i skolan. Jag hade många. Min farbror, och som var bror till faran, var jag. Amerika i långa tider, han var på Panama-kanalen och jobbade han. Och,
ja, vad hette han?
Han hette... Ja, de kallar honom, han heter Jon, när Jon kallar de honom här, Jon, de kallar Jon för Jon här, jag vet inte, jag visste så kallar de honom Jon.
Han hade rest utomlands, jag tycker.
Ja, så han var på Panama och...
Ja.
Lasses son Erik.
Va?
Lasses son Erik som var på
Lasses son Erik?
Ja, det var Lars, det var en annans bror. Han var i Amerika också. Det var en kusin till mig. Ja.
Ja. Och skrev han brev hem hit till trakten, så då visste du att han hade för sig? Eller?
Vem?
Han är Jon som...
Ja, Jon han var hemma då.
Han var hemma, ja.
Han åkte hem lika som jag, kom hem på gamla dagar, ja.
Och talade du med honom någon gång om...
Ja, nej, inte precis med honom då. Om någonting, han var ju mycket äldre än jag.
Så ja, men de berättade väl ibland?
Ja.
Så
ja.
Och det kom väl hem andra i bygden med som hade...
Ja, det var andra som kom hem. Kusiner som har varit, jag hade mycket, många kusiner i Amerika.
Jaha.
Ja, jag har en kusin som har två söner som är doktorer i Amerika. Från min familj så tror det var sex. Lars familj så var de sex som var i Amerika.
Ja, och de kom hit från den här...
Nej, de kom från... Lars, min farbror, bodde i Skedby, Fäggeby.
Jaha.
Det är inte långt ifrån Hedemora.
Jaha, det är det.
Ja. Ja. Innan man... När man kör... Fäggeby är när man åker till Stockholm och åker 80. Innan man åker över Dalälven där i Skedby så... Där hade Lars sin egen...
Det bodde han, ja. Och vad berodde det nu på att de hade gett sig iväg? Var det för små gårdar eller?
Ja, de var ju... De var väl en 10 barn, tror jag.
På ett ställe?
Men 10 barn, 12 tror jag. 10 eller 12 barn. Ja. Lars, bror till far då. Han hade en så stor familj så hälften gick till Amerika.
Ja. Delade han upp gården så att en del skulle kunna stanna hemma eller... Var det den äldste sonen som i regel fick gården?
Det var Lars, menar du?
Ja.
Han sålde gården till sin måg. Och så sålde han den igen. Ja. Så den gården är såld till en annan okänd då.
Ja, så det var inget av de andra syskonen som ville
ha? Sen var det en kusin i tredje led då som köpte gården. En annan kusin, Anders. Ja. Min farbror Anders och hans barnbarn som...
Så de kom in på senare tid och, köpte tillbaka?
Ja, de har och nu har de en stor grisfarm där. De har byggt en stor grisfarm. Jag tror de har en 800 grisar. Ja.
Det var inte möjligt för i världen att göra på det viset?
Nej, det var det inte.
Var det två grisar då?
Ja.
Och ett par kor då?
Ja, det var bara storbönder som hade två grisar.
Ja, så det var storleken för den?
Ja, här var det inte några riktiga storbönder. Det var mest de körde i skogen, körde timmer i skogen och massade på vintrarna.
Så det var utkomsten de hade då?
Det var inkomsten.
Högg de också då en del eller var det mest körningar här omkring?
Ja, körning en del, det var skogsarbetare då.
Ja, alltså sönerna fick hugga med naturligtvis.
Så jag sista vintern jag var hemma, då kör jag 350 kubikmeter massaved,
ja.
Ner till en å här nere i Ikvarn, körde jag ut.
Och det skulle flottas ut då på?
Ja, det skulle flottas ner till Siljan.
På våren,
ja.
Så det var långa, vad tyckte du om det arbetet då, att köra i skogen?
Ja,
du var ju stark då?
Nej, jag var liten, jag var minst i skolan. Jag var liten så jag körde timmer, jag ville vara duktig, far blev sjuk en gång och jag körde slottemaskin och då var jag med inte mer än 12-13 år. Man ville ju vara duktig. Så jag orkade ingenting, jag orkade inte lyfta en plog på trillan och inte en harv. Jag var inte vidare stark.
Du fick slita ont också och hänga med?
Ja, så när vi skulle slipa de där liarna, det var värst, jag fick dra 30-40 liar. Min farbror som var döftum, han bodde på gården också, så han slipade liarna, 30-40 liar på kvällarna.
På kvällarna, efter arbetets slut?
Väl, jag var ju kanske 9-10 år gammal då, och då kanske jag var yngre än det, och då fick man dra liarna och då... Vi jobbade ju inte då, man kunde inte göra mycket i den åldern, men vi fick dra liarna på kvällarna.
Så du vet hur en slipsten ska dra?
Ja, jag vet hur en slipsten ska dra och jag tyckte inte om det jobbet.
Inte det?
Nej, det var arbetsamt att slipa.
Så slottemaskinen hade inte kommit in då?
Jo, vi hade slottemaskin, men då hade de såna ängar de slog.
Och det var liarna som fick?
De slog ängar, förstår du? Som var kanske en ängar på en del platser, de var ja, vad ska jag säga, de var kanske en 400-500 meter långt och en 50 meter brett och där gick de och slog emellan stubbarna, för det var ju såna tränallrar, vad heter det, alder.
Ogräs, eller?
Nej, alder, det är ett skog, kanske det är rättviksmål, de kallar det runor, och så är det såna där andra som det är alder kallar, vet du inte vad alder
är? Ja, jag vet, det är det som växer upp.
Ja, trän.
Ja.
Ja, då slog de emellan.
Emellan, ja.
För det växte ju inga björkar eller någonting på de där. De ville väl inte ha björkar på de där ängarna, för de ville använda och slå det. Ja, det där huvudet. Ja. Då har vi små lador där, så på en del platser hade vi två lador där som vi packade in huvudet och så kör vi hem det på vintern.
Var det mark som aldrig hade varit under plog?
Det var mark som aldrig var under plog, det, ja.
Så var det väl besvärligt att röja öppet eller med plog och så, eller?
Ja, det är bara sten här.
Ja, hur mycket sten?
Sten och pinjord, det är väldigt hård jord.
Så, men sen när du blir gammal tillräckligt för att hålla ligen själv, vad tyckte du om det då?
Väl, jag körde ju sen jag bara, så jag har inte slagit med ligen mycket, men jag kan göra det. Jag förvånar mig, jag kan nu. Jag gör det än idag, så jag slår lite här och där genom.
Ja. Men du har inte svårt för att hålla skarpt?
Nej, lämnar jag ut den i Lerdal som slipar lian åt mig.
Så du drar inte slipsten längre nu?
Nej, vi har sålt. Hon sålde ju på auktion, så Britta var hem på 47 och sålde egendomen och gården här på 47. Så sålde hon gården. Ja.
Så hur gammal var du nu när du skulle ta steget och bli amerikaemigrant?
Jag var väl nästan 19 år, 20. Jag blev 20 år när jag kom fram.
Ja, så var 1927, ja.
Ja.
Och det var i januari månad.
Ja, då lämnade vi här då.
Så du hade redan börjat året före då och funderade lite grann på att du skulle åka iväg?
Ja, det var systrarna som såg att det fanns ingen utväg och far var ju gammal. Så då minns jag det var.
Han bodde kvar här då, ja?
Han bodde kvar här, ja. Så Britta var ju hemma med far, hon. Så länge han levde. Ja, hon var hemma, hon skötte far, så han dog här, så han.
Jaha.
Han kom inte härifrån. Så den där dövstumman kom in på åldern. När far dog då, så la hon in papper, Britta också, då, som ville resa till Amerika. Så går hon låg över det här.
Men hon var gammal då när hon åkte?
Ja, hon var rätt så gammal då när hon åkte. Hon. Ja, då. När vi reste då på morgonen och jag kom, det var kallt. Det var väl ungefär kanske, jag var 25 januari 1927, lämna båten Göteborg.
Du tog så, tåget ner då?
Ja, tog tåget ner, för vi åkte väl en par dagar före.
Ifrån Falun eller?
Ifrån Rättvik, Vikarbyn.
Vikarbyn?
Ja, tåget stannade i Vikarbyn, inte någon mera. Då fick vi en dräng. Och det var så dåligt med arbete, så han. Det var ju bara mat och lite pengar, det var ju ingenting då, så den där hade inget arbete och han kom hit och han var här och jobbade, den där fick en dräng. Så när han körde ner med, var det över 30 grader kallt på morgonen, ner till Vikarbyn. Då när han skulle åka hem frös han i öronen, så kallt. Och det var ju det värsta för mig att lämna far här.
Ja.
För far var ju så gammal. Och jag var ju, jag hade aldrig haft ingen mor, så det var ju. Det var tråkigt.
Men du hade Britta kvar då?
Ja, Britta var kvar här. Och Klara var kvar också.
Alltså.
Ja. Ja, så hade jag en sån där gammal dalakjorta då, en lång en, som var hemvämd med plåtknappar i det. Och i den sydde Britta in en hundralapp i den kjortan. För den kjortan satt på hela tiden, jag vågade inte ta ut av mig den kjortan.
Var sydde hon in det? Var det närmast?
Ja, kroppen då, kroppen, på sidan då.
På sidan.
Hjärtat tänkte jag. Sydde hon in den där hundralappen, för man måste ju ha 100 kronor och landstiga, men jag behövde inte visa upp några pengar den tiden.
så det var lite extra i kassan så att
säga. Ja, det var lite extra i kassan. Ja.
Du hade inga svårigheter att få pappren klara för att åka till Amerika?
Nej, jag hade inga svårigheter.
Men du hade inte exerat då väl?
Nej, jag har inte exerat. Mm. Så kom vi då, så vi, jag tror vi landade i New York den 16 januari. Och då var det en snö, var ju så smutsig där nere vid kajen, så jag tyckte det var hemskt när man kom dit. Så min syster Maria var där och mötte mig då. Och så åkte vi till Stanford då. Jag tror nästan det var Jan Dahlgren som skjutsade och mötte oss.
I New York?
Ja, jag tror nästan det var Jan Dahlgren som skjutsade ner Maria som mötte oss.
Jaha.
Jag är inte säker.
Detta är sida nummer 2. Det är intervju med Erik Eriksson i Röjeråsen, Dalarna. Och det är idag den 31 juli 1979. Vad hette båten nu som du åkte med?
Stockholm. Det gamla Stockholm.
Ja.
Och det var, jag tror det var en där man skulle göra en resa till med den. Ja. Och då var det storm. Det var 3 dagar vi kunde inte gå ut på däck.
Alltså det var en hård resa?
Ja, det var en hård. Och då låg vi 4 i samma hit. Inget vatten att tvätta.
Inte
någonting? Nej, det var, man fick gå till ett gemensamt rum.
Och vad kostar resan?
Jag tror det var någonting på 100 kronor den tiden. Resan kostade. Nej, nu var det väl mera, va?
Ja, det är väl...
Jag kan inte komma ihåg hur mycket resan kostade den tiden.
125 eller så, ja, det kanske var... Det var 100. Det var över 100 kronor ens.
Nej, inte kunde vara 100 dollar.
Nej, det var nog inte.
Nej. Jag kan inte komma.
Men du köpte biljetten här i Dalarna då, eller?
Ja, min syster, jag hade inga pengar. Så min syster i Amerika sände ju hem, hon sparade pengar. Så hon hade visst en, ja, jag vet inte vad hon hade 60-70 dollar. Hon hade bra betalt, min syster, vad hon jobbade. Ja, hon var ju köksar och hon hjälpte till.
Så hon ville att du skulle komma över då? Eller?
Ja, alla ville ju att vi skulle åka härifrån. Ja.
Hon förstod att det inte fanns någon väg ut,
så att säga.
Ja. Ja. Så då mötte hon i New York? Ja.
I New York mötte hon mig.
Ja. Och ditt första intryck, det var smutsig snö?
Ja, smutsig snö. Ja, så fick jag, när vi kom upp till Stanford, och så fick vi skaffa mig rum. Och det var en dansk familj. Jag såg aldrig honom, jag såg henne. Så jag bodde där, på det rummet, ja, där. Och du vet, rummen i Amerika där fönsterna går upp, you know, skjuter upp dem och ner. Så skjuter de ner gardinen till hälften. Och jag kom in i rummet och jag tog upp gardinen. Vad är det för en tokig käring som ska ha gardinen nere mitt på dagen? Men det var sen där. Gardinen skulle vara halvvägs ner, you know? Så hon kom in och förklarade till mig då, den där, inte vet jag om hon talade danska eller om hon talade engelska.
Du kunde ingen engelska alltså?
Ingenting kunde jag där då. Så när jag skulle ha någonting så lärde de mig då första morgon då jag skulle gå till jobbet, skulle jag ju ha lite mat. Ja, då lärde jag mig att jag skulle ha gröt då, oatmeal. Och så hot chocolate, så de koko, you know. Det var lättare, koko kallade de också, hot chocolate. Så när jag kom in och öppnade dörren i den där vagn, lunchvagn, you know. Och du har väl sett den där lunchvagnen i Amerika som går på jul och så. När jag öppnade dörren där, då sa jag oatmeal och kokos så inte jag skulle glömma bort det där. Så jag fick arbete då på en fabrik där de gjorde lås. Och det var tråkigt arbete att stå vid en maskin. Det var den där man sticker nyckeln när han var rund och så var det urholkat och att göra en sån där. Och jag, den där var det en sån där blås som skulle blåsa ut de där när jag borrade färdigt det. Och det var förstörs, jag fick ta i de där med händerna och det slet jag i naglarna och det gjorde ont och jag hade inte förstånd om att ha lite sånt där plåster då på fingrarna. Ja. Jag hade inte förstånd om att köpa något sånt där. Så var det en pojke då från Ossa som jobbade på gjuterian och hjälpgjutare där han. Och han tjänar lite bättre än jag, så jag frågade honom, ska jag byta och byta jobb? Så jag bytte jobb med honom och kom in på det gjuteri och det var ju smutsigt. Det var där och var hjälpgjutare. Och där var det ju en sån där glödande järn då, så här som där de sprang med en skopa där och fyllde in de där hålen när de gjorde såna där modeller då, ja, som de slog järnet i det, och det var skitigt arbete. Sen var vi inne där och när det var färdiggjutet så vi gick in och sortera låsen, om det var något fel på dem skulle vi kasta dem på åt sidan. Så jag kunde inte se om det var något fel på låsen. Jag slängde aldrig bort någonting.
Allting var bra.
Allting var bra, men jag sa att jag slängde bort någon ibland så det så skulle se bättre ut. Och så var jag där och då trivdes jag inte där. Det var ju bara första månaden jag var där då. Så jag fick ett jobb på en farm och det var den där Douglas Alexander som var president för Singer.
Symaskiner
där, ja. Och han hade ju en stor sån där plats där han spelade golvvägen. Det var en stor miljonärsplats där. Så ibland fick jag springa med de där bollarna och plocka upp bollarna. Han var så kinkig om det var en boll inte jag fick tag i. Och han kunde några ord svenska, den där miljonären.
Jaså.
Ja, han har väl svar i Stockholm. Så han kunde några ord. Där. Och så hade de en farm, så de hade tre hästar. Och
det var utanför Stenfors?
Det var ungefär en kilometer. Ja. Ja. Erik, en annan svensk var där. Erik Dahlgren, han har varit där och jobbat också någon sommar. Före mig, en dalslänning. Ja. Och så trivdes jag inte där. Så jag ville bli sån där golv, som slipa golv, skrapa golv, vad jag kallar i Amerika. Ja. Och det var hårt arbete, så det gick ju ingenting.
Var det ackordsarbete då, eller hade du för varje golv?
Nej, det var inte ackords. You know.
Det var timpenning?
Ja, timpenning då, så jag fick,
Men det var skrapning för hand då, ja?
Det var skrapning för hand, ja. Det var hårt arbete. Det var att tjäna pengar gjorde de det.
Men det kan pressa på knäna mycket det?
Ja, de fick vatten i knäna. De tjänade mer än snickrarna de där.
Jaså?
Ja, de kunde tjäna 50-60 dollar om dagen de där.
På den tiden?
På den tiden.
Det var fantastiskt.
Ja, de tjänade pengar de där flåskraparna.
Jaså?
Ja, de.
Vem hade talat om för att det var så bra nu? Hade du någon kompis som kände till det? Eller?
Ja, de var ju den. Jag kände ju alla de där. Så jag kom ju in på en svensk plats. Sedan, vad de kallar boarding. Ja, en sån där matplats och jag bodde där också.
Som inakodering?
Inakodering då där. Och där var det italienare och det var fransman och det var irländare. Som var födda i Amerika, vill säga, ja. Som bodde där. Och så var det norskar och svenskar där. Det var en stor svensk käring som hade det där. Och då var det ju såna golfslipare som var där. Men de söp hemskt en del av dem.
Och det, yes. Så det betyder inte så mycket att de tjänar mycket?
Nej, en del.
Det var ju badägaren som fick det.
Ja, det var ju Det var ju vad jag kallade, det var ju förbud då, som hade såna där spikisis vid några såna där lönnkrogar då.
Och det var mycket dålig sprit med det förstås?
Ja, det var dålig sprit. Det var dålig sprit, men det var stark.
Så?
Ja, han behövde inte dricka mycket.
Ja, men då blir det väl en del besvärligheter, slagsmål och sånt där förstås i släpet?
Nej, det var inte så farligt. Nej, det var inte farligt.
Det?
Nej, för att då fick du aldrig komma in där nere.
Ja, så de var noga med det?
Det var ett litet hål då som, det var väl ungefär en jag ska säga, en halv diameter, ett litet hål som de, en plåtbit som de satte upp när någon kom och ringde i klockan. Och så öppnade de där och du kunde inte se in där, men han kunde se ut.
Ja.
Och var det någon som inte han ville släppa in då, så då
var det stopp?
Då var det stopp då.
Vem ägde den där spikisis?
Ja, det var...
Italienare i flesta eller?
Nej, jag tror det var mest irländare.
Irländare?
Och det var ju bara irländska poliser. Vet du.
Ja, alltså i Stanford?
I Stanford också, ja.
Mm. Ja. Svenskarna kom aldrig in på det?
Nej, svenskarna var aldrig inne på den.
Mm.
Sen var det väl någon italienare också, men det var mest irländare.
Ja. Men det gick golvskrap på pengarna.
Ja, det gick och skrapade pengarna.
Spelade de kort också då?
Nej, inte på krogarna.
Utan det var mest tal och...
Ja.
Och umgängesvis,
ja.
Så att säga.
Ja.
Och det kom inga fruntimmer in där?
Nej, inga fruntimmer, nej.
Det var bandhus?
Ja, bandhus. Inga fruntimmer var inne där.
Men ni fick sitta och dricka?
Ja...
Eller fick du stå?
Fick stå mest. Det var inga stolar vid... Vi är barn som det är idag inte. Det är inte det. Man bor och någon stol och kunde sätta sig ner om du ville. Ja, jag var inte inne där länge.
Mm. Men om det var någon som blev inne för länge, till exempel, vad hände med en sån? Kastade ut den eller?
Nej, han fick sitta där vid bordet och sova och ta sig runt.
För ni var rädda för att kasta ut den så att polisen fick ta på dem?
Ja, de var krokiga allihop. Hela. Alla poliser och allting de visste till dem det. De betalade stora pengar och så.
Ja.
Som i New York i Harlem var det en lönnkrog där som var öppen 24 timmar om dygnet. Ja. Och det var en dörr som aldrig stängdes. Det var en sån där, om du har sett på TV, såna dörrar som barnen kunde krypa under.
Ja.
Ja. Var öppen 24 timmar. Mm. Och då fick ju majorn pengar då av New York. En som var major fick ju stora pengar då, för de fick ha dem där.
Så de såg mellan fingrarna?
Ja. De såg mellan fingrarna, ja.
Men det hände väl på en del ställen att det var de sålde dålig sprit med, träsprit och sånt, eller du hörde aldrig talas om det?
Jag vet ingen som förlorar några ögon som jag ser i Sverige, inte, jag vet inte, men nog var det dålig sprit.
Och de sa det i Cleveland, i Ohio, det var det lite dåligt på det stället, men det blev våldsamma utav sig,
ja. Ja, det var inte så farligt.
Nej. Men det var alltså under 30-talet det hände?
Ja, 30-talet.
Prohibition som du sa?
Ja.
Och när du såg detta, var det en bra lösning det att förbjuda spritens, alltså utskänkning utav spriten på öppet, tycker du, eller?
Nej, jag tror att när det är en vara som inte de kan få, då vill de ha den.
Det blir mer efter begär på det då?
Det blir mera begär.
Ja.
Ja, det blir mera begär. Som till exempel jag tyckte om att drucka öl.
Ja.
Nu var jag i Amerika i våras. Och jag tyckte synd om de där som var på de där hemska krogarna. Jag tyckte krogarna var hemska nu.
Ja.
För jag dricker så lite nu så det... Jag tar en pilsner ibland.
Ja.
Men jag tyckte om pilsner. För det var ju så dåligt vatten man fick på jobben.
Ja.
Så nu har det slagit tvärtom.
Ja, så det har ändrat sig, ja.
Ja, det är lika som när jag var i Amerika där. Jag kom hem, jag höll på Amerika, jag tyckte om Amerika. Det var bara Amerika för mig. Nu kom jag dit i våras. Och det var bara Sverige för mig. Jag skulle inte vilja bo i Amerika.
Skillnaden var för stor.
Skillnaden var för stor. Jag vill inte bo i Amerika. Jag tycker synd om de som ska bo där.
Jaha.
Men det är olika platser i Amerika också. Olika platser där också. Så man ska bli van med en sak.
Ja. Nu, alltså du hade det ganska svårt i början med arbete och sådär.
I början hade jag det ganska
det var motigt så att säga.
Motigt, allting var motigt.
Längtade du hem då när du...
Nej, jag längtade inte hem, men det var ju motigt och min kusin kom från Västbjörk, han kom dit, han var ju målare, han fick fullbetalt och ja. Och du vet att det var $5 om dagen då man tjänade, det var ju inte mycket. Jag klarade mig naturligtvis.
Du levde billigt, ja.
Ja, man levde $12 för bara mat och rum då där. Men sen kom jag in för en smålänning där, en trolle. Och jag tror bestämt, det är en trolle här som är i riksdagen, han är någon slags doktor i regeringen här då. Han har samma ansikte så det måste vara släkt till honom. Den där, och han kom ju från Småland, den här trolle. Och han hade ju bara sådana där stora miljonärshus han byggde. De sa nu, jag hade intervjuat den nere.
Ja, han var byggmästare då?
Ja, han byggde sådana här kostym med sådana där skräddarsydda hus.
Ja.
Han byggde hus på den tiden som kostade 60, 70, 100 tusen dollar. Ja. Ja, den där miljonären.
Det var bra på den tiden.
Ja, det var stora hus. Och så hade han goda, bra snickare, vet du, som kom in från Sverige. De var möbelsnickare, vet du. Och så de kom in på möbelsnickare och kom in på, ja, byggt.
Du gjorde inredningar och sånt då direkt färdigt, eller?
Ja, det kan jag inte komma ihåg hur inredningarna...
För de byggde väl, han byggde väl komplett då till
kunden? Nej, inredningarna kom väl då.
Ja, men så det kom, jaha.
Ja. Och du vet, de där... allting kom ju naturligt. Det var ju inte, köken var inte så mycket den tiden påkostat och sådär. Och då hade han de där fina snickarna från Sverige då, vet du, som gjorde allt arbete. Så det var ju... toppen.
Ja,
så han fick ju alla sådana här miljonärsjobb, den där trolle.
Så du fick möjlighet att komma in där då?
Jag kom in där som snickarlärling då, så jag jobbade där hela tiden, ja, tills 32, då blev jag utan arbete.
Och det beslutade också med honom då, eller?
Nej, ja, så sen så, det, på de där dåliga tiderna så var det en svåger till den där Jan Dahlgren då, som var gift med Jan Dahlgrens syster, en svåger, och jag brukade jobba med honom. Han var ju möbelsnickare från Sverige, han också. Jag kommer inte ihåg vad hette den där. Svåger till Jan.
Gustav Andersson?
Nej, det var en annan namn. Det var en annan namn. Just, jag känner igen också. Jag kan inte komma, det är ibland är det någonting som jag glömmer.
Ja, det är namn, så det är lätt att
glömma. Ja, det är lika med namn i engelskan.
Aha.
Sen kommer jag på det efteråt.
Hade han egen rörelse då här som du tänker på det?
Nej, han jobbar för min trolle den här.
Ja, så,
han jobbar för trolle den här, för han var bra snickare. Så jag fick jobba kompis med honom. Så sista jobbet vi hade då, så byggde han ett hus som kostade 60-70 tusen där, och då tror jag förlorade pengar, trolle, på det.
Så han kanske gick konkurs eller?
Nej, han gick inte konkurs, men de dåliga tiderna kom då, och då hade han en son som skulle, han dog visst trolle där sedan. Jag vet inte vilket årtal han dog på, men sonen skulle ta över, men det gick ingenting. Och han var ju studerad, så han var ju bara jobb på ett postkontor.
Jaså.
Och det var ju inget vidare betalt i Amerika på ett postkontor, men han var ju studerad. Hans fru brukade spela i. Hans mor brukade spela i kyrkan, piano eller orgel.
Men det var en svår tid då, depressionen?
Ja, det var svårt.
Det var många som fick känna ut av
det. Det var svårt då när vi bodde där, kom till Harlem, då var det svårt.
Ja, sen flyttade vi från Stanford?
Ja, jag flyttade till New York.
Jaha.
Så då åkte jag hem.
Åkte du ensam då?
Jag åkte hem till Sverige då på 32.
Ja.
Så jag var här i 11 månader. Och då Så var jag här och levde runt. Då hade vi egendomen och allting bort här en del av det då. Ja. Jag var här och levde runt med dansa med flickor och så sände upp lite pengar. Och så gjorde jag ett tag med pengarna och så hade jag ingenting att äta. Och jag...
du hade med dig en sparad slant från Amerika i alla fall.
Ja, jag hade inte mer än när jag blev utan arbete, så hade jag inte mer än 800-900 dollar som jag sparade ihop. För jag var ju en sån där, så jag var ute och dansade och levde om lite grann också.
Ja. Ja. Men det var inte så dåligt på den tiden då?
Nej, det var inte dåligt, men det gick ju fort. De där pengarna gick ju fort.
Och du spädde inte på med mer arbete hemma heller, utan du...
Ja, jag fick inget jobb.
Du bodde här hemma då?
Jag bodde här. Jag bodde hos min halvsyster då han dött, den där svågen då som...
Och din pappa var död också?
Ja, men alla var döda då, så jag bodde här.
Och din syster Britta, var hon nu då?
Hon har varit i Amerika.
Hon ja, men alltså var hon hemma då när du kom hem?
Nej, hon var i Amerika. Hon kom över på de där mest dåliga tiderna. Hon fick ju jobb. Ja.
1930, alltså efter pappa hade dött då så åkte hon.
Ja.
Men du hade svårt på arbete då på 30-talet när du kom hem, ja?
Ja, det fanns...
Det fanns inget arbete?
Nej, det fanns jag.
Inte skogsarbete heller?
Ja, jag var inte van att hugga. Jag var ingen skogsarbetare. Jag var inte van att... Jag har ju kört hemma. Om jag kunde ha blivit dräng på någon bondgård hade det ju gått bra.
Ja. Men du hade...
Jag försökte, men jag skrev på någon annons, men... Det var ingen som ville ha mig.
Du levde på dans och
ja, det,
på sång då för ett tag?
Ja, jag levde på.
I 25 år?
Du var 25 år?
25 år, vet du.
Det var ju din bästa tid
i alla fall. Jag var aldrig ledsen.
Det ångrar du väl inte alls?
Nej, jag var aldrig ledsen. Så när vi var i New York då en gång så fick jag ju pengar utav sistan om de dåliga tiderna. Fick jag ju pengar och jag fick 10 dollar i veckan och det levde jag bra på, 10 dollar. Ja, när jag kom till...
Alltså de sände hem hit till Sverige?
Va?
Sände de hem pengar hit till Sverige till det eller?
Ja, de sände till Sverige också.
Men så du skrev brev då och talade om att det var ingen vidare hemma?
Ja.
De fick ju väl formulera särskilt bra då så att de kunde tro det eller?
Ja, du vet, min syster Maria som var i Amerika, hon var snäll. Den äldsta, hon var väldigt snäll.
Hon hade bekymmer om mig.
Hon vet att jag var ju som en...
Lille pojke fortfarande.
Det var en som frågade min fru hur det var att vara gift med guldgossen. För att systrarna höll mig som en guldgosse.
Så för dem så var du fortfarande en liten pojke?
Jag var en liten pojke för dem fortfarande. Jag var inte mammas bästa barn.
Nej, men de såg ju mellan fingrarna med dem förstås.
Ja, då så när vi var i New York där då, bodde där i Harlem, då så fick jag 10 dollar. I veckan då vet du. Och ibland så åkte man dit på någon filhus då vet du, och pengarna gick då vet du. Jag kunde ju inte gå och fråga för mera pengar för då jag fått en massa skällning. Då fick man, jag var utan mat ibland i 3 dagar.
Så?
3 dagar var jag. Ja, 3 dagar.
Alltså det fanns inga möjligheter då?
Jag minns en gång som jag bad. Jag var på 37 då. Jag var ute och testade och så jag kunde inte gå till systern på pengarna. Så då hade jag inte ätit på 3 dagar. Så jag gick på pantchappen med min överrock och jag fick betala rummet. För jag ville inte...
Bjudkasta, nej?
Nej, jag ville inte. Så, och när jag la mig så bad jag och grät. Och efter det fick jag... Jag har aldrig varit utan jobb.
Inte det?
Efter 37. Så jag skulle ha bett förut så kanske jag har varit all right.
Så du blir inte religiös utan
så? Nej. Men du vet, när man är i fara så ber man en bön ibland.
Då var det nära stucket så att säga, att du kom på fallrepet.
Ja, det var bra nära då.
Ja. Det var i New York det?
Det var i New York det.
Bodde du i Harlem då?
Nej, jag bodde inte i Harlem då inte.
Nej.
Så jag skulle ha bett en bön förut så då hade jag klarat mig bättre här i livet.
Ja, men då hade du inte varit med om allt det här roliga du
berättade. Nej, det har jag inte varit med om allt det här roliga.
Så det har väl uträkning allt möjligt?
Allting har sin uträkning.
Ja. Så din syster nu, hon arbetar i New York eller i Stanford?
Ja, min Britta, min syster nu som lever, hon var på landet, hon, och så var det Klara då och Maria som var i...
Och Maria, var bodde hon?
Hon bodde... Och, ja, hon jobbade i New York.
I familj?
I familj då.
Ja, hon var... Så hon kunde spara allting hon tjänade naturligtvis?
Ja,
hon bodde gratis,
ja,
så att säga.
Ja, bodde gratis och jag kunde gå dit och äta varenda kväll. Där och ingen... Men då var det ju så att... De var så avundsjuka, de där tjänarna som jobbade där. De var så, när vi kom dit, fast vi hade ingen, de var avundsjuka om hon gav bort en matbit. Och de kastade bort så mycket mat. Varenda kväll kunde jag gått där och äta och ingen, kärringen inte veta någonting, frun i huset inte veta. För de kom aldrig ut i köket.
Nej. Alltså de gick aldrig ut i köket?
Nej, de gick aldrig ut i köket. En del var ju så stora på sig. Så de pratade inte med kokerskan en gång. De hade sekreteraren som skulle
beställa.
Ja, som min syster Klara, som hon dog, nu var det 70 hon dog. Ja, 1971 var det väl Klara dog. 71 dog Klara. Då arbetade hon för den där Payson, den där stora Yankee Stadium där hon. Och de hade ju egen järnvägsvagn när de gick till Florida som kopplas in, och det var det två karar, men det var i Long Island City, den där vagnen var i Long Island City där, och det var två karar på där hela i året om.
Ja.
Och fem hem, som det var full uppsättning i folk i alla fem hemmen, två chaufförer.
Förundrade du inte någon gång att det kunde varit en skillnad? Alltså här gick du på randen till disaster, som man säger.
Vi var aldrig folk där. Vi gick utan arbete när vi var uppe i Harlem, och vi aldrig var avundsjuka på miljonärerna.
Alltså Harlem på den tiden, det var väl rätt så städat kvarter att bo i?
Jag fick ett bättre rum i Harlem och det var bättre målat och rummet var bättre på alla vis än om du skulle gå ner till 59:e gatan. Det var ju där en stor, det blomming eller stort stor var, miljonärerna brukar gå och handla, och det var ju en miljonärs på sidan var miljonärerna bodde, och då var det bättre rum uppe i Harlem.
Alltså det var det?
Ja, bättre, allting var bättre. Fast namnet låter ju lite konstigt.
Ja, men det är ju på senare tid jag fått en...
Ja, fått på senare. Ja, det var ju då också, Harlem var ju sådär. Men vi fick mycket bättre rum där.
Ja, för det fanns ju svenska kyrkor på 129 gatan. Var det inte en svensk kyrka där? I Luthers kyrka?
Nej, den var på 123.
123 kanske, ja.
123, den är lutherska kyrkan nere. 123
var det. 123 var det, ja.
Ja,
det var där uppe.
Ja.
Så det var... Men så försämrades naturligtvis, men då var inte du där, utan det blev efter kriget det.
Det blev efter kriget. Då var det en pingstpredikant som pratade med om Harlem. Och den dåliga tiden, man kunde gå överallt i Harlem. Och ingen gjorde någonting. Och sen blev det bra tider och alla tjänade pengar. Då kunde inte gå någonstans där. Det var farligt och roligt. Ja, men hur kom det sig till, sa han till mig. Jo, det var ingen som hade någonting. Så det var ingen idé att försöka stjäla någonting för någon. För det var ingen som hade.
Det var säkert, ja.
Det var säkert. Man hade ingenting.
Men som sagt, du åkte hem och du stannade här på... I den här delen av Dalarna, alltså Röjeråsen.
Ja, ja.
Och då övertog du hemmet?
Nej.
Har du inte gjort?
Nej. Det var på 32 det.
Det var 32 det, ja. Men du åkte aldrig tillbaka igen?
Jo, jag åkte tillbaka då sen till Amerika efter 32, ja.
Alltså du gjorde det?
Ja, jag var ju varit där 43 år.
Jaha, det stämmer. Jag lyckades
ja, jag åkte tillbaka igen.
Jaha, du.
Ja, jag kom dit tillbaka till Amerika då.
Så du fann inget arbete här i Sverige som du tyckte
Nej, det var ju utan arbete de andra och...
Ja.
Och så där... Så det var ju ingen... Det var ingen idé för mig.
Nej.
Och det var ju en annan... det har inte gått i alla fall, för de har ju en annan, liksom en annan byggnads... De bygger olika här i Amerika. Jag tycker det, det är lättare som de bygger i Amerika. Ja. Jag tycker att det är lättare och bättre.
Du försökte inte förklara det för någon av byggmästarna här i Sverige?
Ja, inte då. Inte då, vi kan komma till det senare. Ja. 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 Och så sen kom vi tillbaka då till Amerika på 33 då. Ja, då bodde jag i Harlem igen. Jag fick ett rum där uppe, ett litet rum då. Ja, så 34 var det dåligt och 35 var det dåligt och så 36 började på öppna upp lite grann. You know.
Men du hade arbete hela tiden?
Ja, jag fick, det var en från Vikardin där som hjälpte mig in, så jag fick ju lite jobb då på 33, började sig lite grann då. Eller, på slutet på 30 fick vi lite jobb då, men då var jag bara extra där, jag hjälpte till och gjorde lite utav varje del. Ja, då så 36, ja, så började jag på öppnas upp då, det var inte bra. Du kunde få in 6 veckor, du fick gå 2 månader innan du fick ett annat jobb och krångla för det då. 38 lite grann bättre då, innan för innan. Och så 39, då var jag på utställningen i 11 månader. Det var bästa jobbet jag hade där. Ja. Och så sen var det 11 månader då det. Sen kom vi in då, så vi byggde bostäder för armén på 40-talet då. Och då körde vi 10 timmar om dagen.